Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
Grekland, 3 juni 1979. Den är så liten. Den anspråkslösa lådan i trä försedd med en metallplakett som fraktats med flyg från Paris. Men den innehåller en värdefull last. Nu draperas den i den grekiska flaggan och bärs ombord på ett av flottans fartyg där sjömän i vita uniformer gör honör. Sen ges signal och skeppet rör sig ut till havs. Det är dags för den slutliga resan. Ett avsked till operavärldens största stjärna som ska få sin sista vila i det stora blå. Men när locket öppnas och de kremerade kvarlevorna strös över vattnet kommer en plötslig vindpust som får askan att virvla tillbaka mot människorna vid relingen. Svarta sotflagor landar på sjömännens vita dräkter och skapar fläckar på de sörjande kinder. Det är som en sista trotsig hälsning om att inte ens döden kan bestämma helt över henne. Sen förs världens primadonna absoluta, Maria Callas, i väg av vinden och av vågorna.
Det här är berättelsen om Maria Callas, operans drottning med en trollbindande röst och ett liv som imiterade tragedin. Präglat av skyhöga toppar, brinnande passion och bråd djupa dalar. Allt inför öppen ridå.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det är ett passande slut för Maria Callas, den legendariska operastjärnan, och får fara in i evigheten omsluten av Egeiska havets vågor, där hon kan smälta samman med de andra gudarna, halvgudarna och hjältarna i den grekiska mytologin. För La Callas stämma var gudomlig. Hon har kallats divornas diva och tycktes förkroppsliga varje roll hon sjöng på scen. Och hennes liv har åtminstone snuddat vid operans nivåer av drama. Maria Callas var den tragiska hjältinnan som offrade sig för både kärleken och konsten. Hennes livs mest uppslitande händelser har skett inför öppen ridå. I strålkastarljuset fick hon sitt hjärta krossat. Och där förlorade hon sin magiska röst. Och som en hommage till La Divina Callas ska vi berätta historien om henne i just dramats form. Ett skådespel i 5 akter som tar sin början på 1920-talet. Akt 1. Den fula ankungen. Hundratusentals före dem har haft den här synen framför sig. Den ärgade frihetsgudinnan som stoiskt håller upp sin fackla mot himlen utanför New Yorks hamn. Strömmarna av immigranter har runnit förbi sedan 1800-talet. Men även nu, år 1923, är inflyttningen stor till möjligheternas land USA. Evangelia och George Kalogeropoulos från Grekland söker samma sak som de flesta andra. Ett nytt liv. Men det här paret är inga utblottade stackare. Utan har med sig både utbildning och kapital. Med förhoppningen om att kunna starta en lönsam affärsverksamhet i USA. Och skapa en stabil framtid för barnen. I deras fall den 5-åriga dottern Jacinti som ska få det amerikaniserade namnet Jackie. Och så sonen som mamma Evangelia bär i magen. För de tror med bestämdhet att det är ett gossebarn som ska födas. Några månader senare kommer pojken till världen och visar sig vara en flicka. Besvikelsen skär som en kniv genom den nyförlösta Evangelia.
Det sägs ju att mamman inte ens ville titta på henne när hon föds och att det har att göra med besvikelsen över att Maria inte var en pojke.
Det här är Ella Petersson, musikjournalist och programledare för Kulturfrågan Kontrapunkt.
Men det här vet vi inte riktigt. Det kan ju lika gärna ha varit en förlossningsdepression eller att hon var ganska slut och trött efter hela flytten över till USA. Hon kan ha haft anknytningssvårigheter. Så just det kan vi inte dra så mycket slutsatser av. Men påtagligt är ju ändå att de hade en väldigt ansträngd relation.
Till råga på allt växer Maria upp som en tystlåten, blyg och bortkommen unge i sin söta och charmiga stora systers skugga. Raka motsatsen till den sortens flicka som brukar få omgivningens beundran. knubbig och med riktiga flaskbottnar till glasögon. Men att man inte ska döma hunden efter håren kommer vår hjältinna bli ett levande exempel på. Och att hon har något verkligt unikt ska avslöjas en dag i början av 1930-talet. Familjen Callas, som de byter till från sitt i USA lite mer svåruttalade efternamn, slår sig ner i New York. Men affärerna går inte så bra som pappan tänkt sig, särskilt inte efter börskraschen i slutet av 20-talet, och de flyttar runt i takt med att pengarna tryter. Men i familjen har de en annan skatt än pengar, och den glimmar till och avslöjar sin magnitud 1933. En dag när lägenhetens fönster står öppet mot gatan, och 10-åriga Maria sitter och klinkar på pianot medan hon sjunger en folkvisa. Mamma Evangelia vet att dottern är musikalisk och sjunger fint. Men riktigt hur slående rösten är har hon inte begripit. Men när hon hör applåderna ute på gatan sticker ut huvudet och inser att det står en folksamling där och lyssnar på Marias fantastiska röst, vill höra mer. Då trillar poletten ner. Besvikelsen till dotter, det klumpiga stycket kol, har visat sig vara en diamant. Evangelia är inte obekant med kulturvärlden, har operasångare i familjen och själv närt en dröm om att stå på scen. Nu kan hon istället förverkliga sina ambitioner genom lilla Maria. Och en tvättäkta stage mom väcks till liv.
Det finns ju otaliga berättelser om föräldrar som vill drilla barnstjärnor. Vi har Michael Jacksons pappa, vi har Whitney Houstons mamma, vi har Jussi Björlings pappa. För att inte tala om Mozarts pappa som ju reste land och rike runt oavsett sonen hade lunginflammation eller inte. Och skulle lyfta upp honom på pianopallar och han skulle spela med förbundna ögon och allting. Så att det här är ju en klassiker. Egentligen är väl en lycklig barndom ett ganska modernt påfund om vi är lite krassa. Men ja, Marias sångbegåvning blev liksom ett projekt för mamman här.
Om man får gissa är mammas kärlek och uppskattning något som Maria har törstat efter. Hon njuter förmodligen av att äntligen få bekräftelse. Gör kanske allt för att den inte ska sina och blir Evangelias lydiga verktyg. Dessutom är det nog till en början himla kul för en unge med specialbegåvning att få visa upp vad hon kan. Uppträdandena och talangtävlingarna blir roliga fritidsaktiviteter för henne. Hon får något pris här och där och får vara med och sjunga i radio. Men för hennes manager, alltså mamma, är det absolut inte nog. Maria ska upp på de riktiga scenerna. Bli en stjärna. Och för att det ska bli verklighet är hon villig att göra nästan vad som helst. Till exempel att rycka upp sin dotter med rötterna och flytta tvärs över världshavet. Akt 2. Grekland. Det har blivit natt när de slutligen anländer, i mars 1937. Men Evangelia skiner som en sol. För 13-åriga Maria och hennes stora syster Jackie pekar hon ut det närmare 2400 år gamla Parthenon-templet på Akropolis-klippan i Aten. Äntligen hemma igen. Men för döttrarna är det främmande land. De är ju amerikaner. Maria född på Manhattan. Det spelar ingen roll nu. Evangelia har bestämt att Grekland är en bättre utgångspunkt för Marias lysande framtid.
Hon är ganska less på sitt äktenskap och på depressionen i USA. Men framförallt så har ju hon ett musikaliskt kontaktnät hemma i Aten. Hon känner sångpedagoger, hon känner folk som jobbar på de stora teatrarna, på konsertsalarna. Och steget upp på scenerna där är ju på många sätt lättare och rimligare att ta än att försöka make it over there. Liksom.
Det sista hon såg av sin far var hans krympande gestalt när hon tryckte sig mot relingen på båten som skulle ta dem till Grekland. Och när de ska få ses igen, det vet varken han eller hon. Väl på plats blir det rivstart. Marias mor kör igång en skamlös lanseringskampanj. Det innebär att 13-åringen ständigt måste vara beredd att sjunga på kommando för vem som helst. Och efter träget slit och det ena framträdandet efter det andra kommer resultatet. En audition vid Atens musikkonservatorium. Nervositeten är mördande. Men när hon står där, framför konservatoriets vuxna representanter, försvinner rädslan så snart hon öppnar munnen. För åhörarnas ansiktsuttryck avslöjar nog deras känsla. Här står ett stycke unik, rå talang. Trots att Maria egentligen inte har åldern inne Man ska vara 16 år för att få börja och hon är bara 13. Erbjuds hon omgående en plats. Och det blir avstampet till ett helt nytt liv. Maria blir skolans allra flitigaste elev. Tillbringar ändlösa timmar i sin lärares studio. Och låter inget komma mellan henne och sången. Inga pojkvänner, inga fester, ingen idrott eller andra fritidsintressen. För ska man bli en av operavärldens stora stjärnsopraner går inte att tramsa runt som andra tonåringar. Men medan Maria Callas ligger i hård träning på konservatoriet blåser stormen upp i världen runt omkring. Året hon fyllde 16 invaderade först Tyskland Polen. Året därpå, 1940, har nazisterna trampat in i land efter land i Europa. I Medelhavstrakterna har Adolf Hitler en av sina allierade i fascisten Benito Mussolini, Italiens diktator sedan 20-talet. Och hans aggressiva politiska vision är att återskapa ett stort romerskt imperium. Och Italien har redan ockuperat grekernas grannland i norr, Albanien. Men Maria Callas fäden i jord rår de inte på. När Mussolinis styrkor invaderar slår den grekiska armén tillbaka och motar dem i grind. Med patriotisk segeryra som följd. En kortvarig sån. För bara några månader senare får fascisterna förstärkning.
Aten, april 1941. I ett slag var det som att en pest drabbat staden. Gatorna tömdes på människor, skolor, teatrar och alla offentliga lokaler stängdes och affärerna länsades på varor. Invånarna barrikaderade sig i sina hem i skräckfylld väntan på det man vet ska komma. De tyska trupperna. I stadens utkanter har bomber fallit och från radion har ett sista meddelande skickats ut.
Prosoki! O radiofonikos tathmos Athinon, ystera på ligo, den θα είναι ελληνικός. Θα είναι germanικός και θα μεταδίδει ψέματα.
Varning. Athens radiostation kommer snart inte längre vara grekisk. Den kommer vara tysk och den kommer att sprida lögner. Att fly undan är inte längre en möjlighet. För nu rullar Wehrmachts motordivisioner in i Aten. Staden tycks i den stunden öde. Men människorna finns där. Och när de vågar sig fram kommer de mötas av en helt ny verklighet. I varje hörn, soldater i naziuniform och order som ropas ut på tyska. Och på klippan vid det stolta Akropolis, symbolen för Grekland, vajar hakkorsflaggan.
Det var i november 1940 som tyskarnas krigsmaskin mullrade in över gränserna. Grekerna hade stöd av Storbritannien, men kunde ändå inte hålla emot. Hitlers trupper tuggade sig målmedvetet genom landet och erövrade huvudstaden på våren 41. Maria Callas och hennes familj gömmer sig förmodligen i sitt hem, lika skräckslagna som alla andra. Och Hitler och Mussolini är ju inte bara där på kort visit, utan en ockupation av Grekland inleds. En mardröm för invånarna. Alla försök till motvärn slås ner brutalt. Tusentals män avrättas efter skenrättegångar. Men det finns något värre än ockupanternas våld. När handelslinjerna skärs av efter invasionen sinar tillgången på livsmedel. Grekerna hungrar inte bara. De svälter ihjäl. 300 000 människor går under. En stor del av Atens befolkning. Mitt i sorgen och umbärandena står den nu färdigutbildade sopranen Maria. Hon har redan sjungit på scen, men ännu inte gjort operadebut. Att kunna sjunga låter kanske inte som en direkt användbar färdighet i krig och svält. Men faktum är att en trollbindande stämma rent av kan rädda liv. Familjen hamnar en dag i riktig knipa. Genom att gömma brittiska soldater som blivit kvar i landet efter striderna mot tyskarna. Det är livsfarligt att husera fiender till ockupanterna. Och den som ertappas med att hjälpa britter kommer att straffas hårt. Soldaterna lyckas ligga lågt och smugglas snart vidare för att ta sig ut ur landet. Men innan familjen har hunnit städa bort spåren efter dem bankar det på dörren. Intränger sig italienska soldater, redo för att göra en razzia. Hittar de bevisen på att britterna varit där, är det kört. Men när Maria då lugnt börjar sjunga, glömmer soldaterna helt bort varför de kom och lyssnar istället som hypnotiserade på hennes makalösa stämma. Nästa dag kommer de tillbaka för att få höra mer och ha med sig betalning i form av bröd, salami och pasta. Så här berättas det åtminstone. Förmodligen ska man, som med alla bra historier, ta den med en nypa salt. Men klart är att konstnärlig talang som Marias är en god resurs. Och under ockupationen uppträder hon för fiendesoldater, vilket familjen förmodligen drar nytta av.
Så var det ju i många av de ockuperade länderna, att de som... Jag menar, vi har ju Sara Leander från Sverige som var primadonna under Tredje riket. Och att de som lite grann blir narrar åt nazisterna, de får ju vissa privilegier. Så var det nog även här. Att hon kunde sjunga hjälpte henne lite. Men det är ju en balansgång, för att man vill ju heller inte sen, om politiska läget förändras, ha bränt alla sina skepp eller sina kontakter för att man har tagit fel politisk ställning. Det här är ju någonting som tonsättare och konstnärer i världshistorien alltid har varit tvungna att förhålla sig till. Att gå med eller mot makten.
Ja, för som vi vet kommer ju det politiska läget att förändras. Kriget rasar i flera år. Men när 1944 går mot sitt slut har de allierade styrkorna steg för steg kväst Hitler och hans anhang. Italienarna besegras först och lämnar Grekland. Sen följer de tyska ockupationsstyrkorna. Kvar finns ett härjat land som måste försöka komma på fötter. Men vår Maria, som gått från tonåring till en vuxen kvinna på 21 år, står redan stadigt i den värld hon drömt om från barnsben. Hon gjorde sin operadebut 1942 och har sedan dess blivit en etablerad sångerska. En del av den fasta ensemblen vid Atens opera. Givetvis för att hon är en talang av sällan skådat slag. Men karriären har också krävt målmedvetenhet. Med stor beslutsamhet har Maria slagit sig fram. Ibland bokstavligen. Det berättas att hon vid ett stort framträdande råkade ut för en stridslysten operakollega som ville sabotera för henne. Blockerade vägen ut på scen. Men det var fel dam att ge sig på. Maria pucklar på honom med knytnävarna och kommer som resultat av slagsmålet ut på operatiljerna med en begynnande blåtira. Och sitt starka driv kommer hon att behålla. 1945, när andra världskriget byts mot ett blodigt inbördeskrig i Grekland, är hon på väg bort. Aten är inte slutmålet för henne. Världens operacentrum ligger någon helt annanstans. Akt 3. Ankungen blir en vacker svan. Värmen är olidlig ombord på tåget som dunkar genom ett italienskt landskap. Passagerarna slåss om att försöka fånga en svalkande vindpust från de öppna fönstren. Juli är stekhet i Toskana och det är en lättnad när kvällsmörkret kyler av luften. När de skramlar över bron till floden Po närmar sig Maria Callas sin slutdestination, Verona. Det har tagit henne en stund att komma hit. För när hon reste från Grekland vid krigsslutet åkte hon först till New York. Återförenades med sin pappa. Och tanken var att hon skulle slå igenom stort i USA. Där möttes hon bara av stängda dörrar. Men en lyckad audition fick den 23-åriga Maria att år 1947 istället bege sig till operans hemland Italien.
Italien har ju en operatradition som faktiskt sträcker sig tillbaka ända till 1500-talet. Och italienska folket tyckte, har alltid varit ett bra folknöje. Fotboll, mat och opera har de alltid gillat. Så att, Italien är verkligen ett riktigt operaland. Och har fler operahus än väldigt många andra europeiska länder.
Och i Verona finns en storslagen operafestival som går av stapeln på en maffig plats. Bara 2 år tidigare bombades stan kraftigt av de allierade styrkorna. Nu har bråten efter de kollapsade byggnaderna städats upp och spåren i form av tomma ytor finns fortfarande kvar. Men Veronas historiska arena har till allas glädje överlevt kriget. byggd under den romerska kejsartiden och med utrymme för 25 000 åskådare. Och det är på den Maria Callas ska göra sin italienska debut. Titelrollen i operan La Gioconda.
Där på underbar himmel då i den här amfiteatern i Verona, då får hon sjunga La Gioconda, som ju är det italienska namnet för Mona Lisa. Ni vet Leonardo da Vincis målning av den här gåtfullt leende kvinnan som hänger på Louvren i Paris. Och den här operan är skriven av Ponchielli från sent 1800-tal, och i den rollen så är La Gioconda en gatusångerska.
Repetitionerna tar förstås upp en massa tid, men Maria turistar också i det anrika landskapet. Letar upp Romeo och Julias balkonger i Verona och åker på dagsutflykt till Venedig. Och det gör hon inte ensam, utan har en lokal guide i släptåg. En 51-årig italiensk herre, kort och trind, med ugglelika ögon och ett vikande hårfäste. Battista Meneghini, en liten gubbe, gammal nog att vara Marias far. Måhända kan man skylla henne för att ha vad vi kanske skulle kalla daddy issues. För det är med honom hon kastar sig in i sitt livs första kärleksrelation. Kanske är det himlastormande förälskelse. Kanske söker hon trygghet hos den erfarna Battista, som har både kontakter i kulturvärlden och gott om pengar. Och efter ett par år tillsammans slår Maria till och gifter sig med sin italienska farbror, som också blir hennes manager. Långt borta är dagarna när mamma Evangelia styrde och ställde. Ju äldre Maria blev, desto större blev konflikterna när hon försökte bryta sig loss från mammans kontrollerande grepp. Vid det här laget är Evangelia mot sin vilja mer eller mindre ute ur bilden. Och den trasiga relationen mellan mor och dotter kommer sorgligt nog aldrig att bli hel. Istället står Battista vid Marias sida. Ett stabilt partnerskap som ska hålla i ett decennium. Tills det en dag brakar samman. Med buller och bång. Efter premiären på festivalen i Verona fick Maria lovord i pressen. Men det riktigt stora genombrottet har ändå låtit vänta på sig. Det är fortfarande en bra bit att streta upp på den verkliga toppen. Fast hennes framgångståg rullar ändå på fint. Basen är Italien och hon reser kors och tvärs över landet. Uppträder i Florens, Rom, Venedig. Långväga turer blir det också. Över havet till Mexiko och Argentina bland annat. Men för en aspirerande primadonna är det ändå Italien som gäller. Och om operan är religion där, är den heliga stan Milano. Och tillbedjarnas tempel, det heter La Scala.
Alltså La Scala är ju Italiens främsta opera. Och det som är speciellt på La Scala är att du kan få både hurra och burop där. Ibland, man brukar prata om att det finns en klack som sitter på den tredje raden som man egentligen måste muta för att de inte ska bua ut den under föreställningarna. Så att det här är liksom att det är fotbollsfans kan bua och skrika, det är ingenting mot hur det kan gå till på La Scala. Men det är också det som, har man slagit igenom på La Scala, då har man vunnit publikens hjärtan.
I slutet av 1951 ska den nu 28-åriga Maria få chansen att göra just det genom sin debut på operascenen nummer ett. När kvällen är kommen och den glittrande premiärpubliken intagit sina platser är stämningen i salongen närmast elektrisk. Alla vet, de har makten att tända en ny stjärna eller släcka ut den för evigt.
Milano, 7 december 1951. All hennes själstyrka har krävts för att inte överväldigas av storheten i det som sker ikväll. Hon vet vilka skyhöga krav La Scala-publiken ställer och att den inte kommer tveka att låta henne veta ifall hon gör dem besvikna. När ridån nu går upp finns det ingen återvändo. Det får bära eller brista. Hon kliver ut på scenen och rör sig framåt med en värdighet i varje rörelse som vore hon en kunglighet. Hennes klänning i siden satin är utsmyckad med guldlejon och en tiara kröner hennes konstfullt uppsatta rödbruna hår. Den nervositet som fick hjärtat att banka hårt och händerna att skaka får inte märkas. Närsynt som hon är kan hon bara ana människorna i salongen. De avtecknar sig som suddiga konturer bortom orkesterdiket. Men hon känner deras närvaro, hur alla deras sinnen är riktade mot henne. När hon kommer till de sista tonerna i sin första aria bryter en spontan applåd ut i rummet. Då ler Maria inombords. För hon vet, det här är en triumf.
Maria Meneghini Kallas magnifika stämma. Den häpnadsväckande utsträckningen av hennes toner, den självlysande skönheten och hennes tekniska vighet är mer än ovanlig. Den är unik. Så skriver tidningen Corriere della Sera efter premiären. Marias magkänsla var rätt. Hon gjorde braksuccé. Och hennes röst är verkligen något särskilt. Det är nog dags att ta itu med hur den låter och vad som är så speciellt med henne.
Dels tror jag så här att man har inte sett en operasångare vara skådespelare på det sättet som hon är. Alltså när Maria Callas sjunger så är det ju inte bara att hon har uttrycket i rösten, utan det känns ju som att hon sliter ut sina tarmar över scenen och lägger fram sitt hjärta att pickas i ungefär. Det är, och sen har hon en exceptionell röst. Den låter ju inte konventionell. Och hennes röst har ju så otroligt mycket uttryck hela tiden. Och om man jämför med andra operasångare på den tiden så var ju de mer koncentrerade på klangen än vad musiken faktiskt ville uttrycka. Men sen har ju hon en väldigt, väldigt speciell färg i rösten som jag tror bara kommer naturligt av hur hon låter. Liksom. Att ha den här rösten som både kan spinna som silvertrådar genom taket och samtidigt skjuta ut som ett stenhårt spett rakt genom salongen.
Efter La Scala är hon La Divina, en av de dyrkade gudinnorna. Och under de kommande 10 åren ska scenen i Milano vara hennes främsta hem som sångerska. Erbjudandena regnar in. Från bland annat Metropolitan Opera i New York. Det svårerövrade USA ligger plötsligt för Maria Callas fötter. Med framgångarna kommer också kändisskapet. Och här på 50-talet har det hänt en del med offentligheten och pressen. Filmstjärnorna dyrkas. Och det dräller av tidningar som vill trycka det senaste skvallret om dem. Det är också pinuppornas tid och kvinnliga kändisars kroppar står i centrum. Det räcker inte att vara skicklig på det man gör. Utseendet bedöms stenhårt. Inte ens operasångerskor kommer undan. Vilket den kanske inte traditionellt normsnygga Maria bittert får erfara. Många kanske tänker sig att en operadiva gärna kan få vara lite omfångsrik. Att det på något vis hör till. Men icke. För även på 50-talet är smal bland det finaste en kvinna kan vara.
Alltså recensenter förr i världen var ju kanske inte lika snälla som kritiker är idag. Även om kritiker idag kan vara stränga också. Men de drog sig ju inte för att kommentera utseendet på sångerskor och så. Och det var någon som hade jämfört hennes lår med elefantens lår i Aida. Man kunde inte skilja dem åt. Något sånt tror jag formuleringen var. Hon hade väldigt mycket komplex för att hon kände sig klumpig på scen.
Med sina tjocka glasögon, dåliga hy och runda kropp är den 30-åriga Maria Callas förmodligen medveten om att hon aldrig har betraktats som en klassisk skönhet. Men att läsa elaka formuleringar om sig själv i tidningarna, det svider. Och när hon 1953 går på bio och ser En prinsessa på vift, en romantisk komedi med tidens stora filmstjärna Audrey Hepburn i huvudrollen, biter sig något fast. Audrey Hepburn är så vacker. Och så smal. Mager, rent av. Tidigare har Maria piskat sig själv med skoningslös disciplin för att uppnå perfektion i sin sång. Nu riktar hon sitt fokus mot att forma sin kropp efter den modell hon har satt upp.
Så bestämde hon sig väl som en idrottsman ungefär att okej, jag får deffa, jag får gå ner i vikt. Så började hon att banta, alltså hon åt i princip bara sallad. Jobbade hårt och kilo efter kilo försvann. Och hon blev till slut väldigt slank.
Ja, Maria Callas har i offentlighetens ögon gått från ful ankunge till fager svan, som de syrligare av tidningarna skriver. Och hennes transformation möts av hurrarop. Hon är en gudabenådad sopran och dessutom en av världens vackraste kvinnor. Modehusen slåss om att få henne att bära just deras kläder. Och solen står i zenit för Maria Callas. Akt 4. Divornas diva. Från toppen av operavärlden är utsikten nog rätt härlig och tillvaron bekväm. Maria Callas och Battista har hus i Italien. Men de reser dit scenerna kallar. För varenda operahus i världen vill ha henne. Och hennes arvoden är skyhöga. Men det kan också blåsa rätt hårt där uppe. För den som är dyrkad och rosad får snart också smaka på riset. Under Callas karriär kommer kritik mot hennes röst. Från vissa håll tycker man att den låter ful och metallisk. Och att hon snarare är viljestark än talangfull. Men sådana åsikter kan folk få ha, tycker Maria själv. Som i den här intervjun från 50-talet.
Some people say I have a beautiful voice, some people say I have not. It's a matter of opinion. Some people say I have a unique voice and some people say it's just a whole big lie. That is also a matter of opinion. The only thing I can say is that people who don't like me can just not come and hear me because I, when I don't like something, I just don't bother about it.
Förutom gnäll om rösten börjar det pratas om hur besvärlig La Callas är att jobba med. En riktig diva, full av later. Men kanske har rykten om hennes krånglighet en annan grund än självupptagenhet.
Hon säger att jag ger allt, jag är perfektionist. Det är andra som inte lever upp till min standard i princip. Och på sätt och vis tror jag att det är rätt. Hon lämnar ingenting åt slumpen. Hon ställer stenhårda krav på sig själv och hon ställer lika hårda krav på andra. Hon vill bara att föreställningen ska bli perfekt. Och det kan man förstå. Sen tror jag också att pressen har på den tiden överdrivit ganska mycket hur hon betedde sig.
Att vara en diva i operavärlden borde ju vara en icke-fråga. Det ligger väl i sakens natur. Men stämpeln bränns in på Maria Callas. När hon 1958 ska sjunga huvudrollen i Bellinis opera Norma i Rom är stämningen upphåsad och publiken full av högdjur. Italiens president sitter i salongen. Men efter första akten sprider sig besvikelsen när det meddelas i högtalarna att Maria Callas inte kommer slutföra föreställningen. Vilket får kritikerna att frossa i hur bortskämd och egensinnig hon är. För det här är inte första gången Callas framträdanden ställs in.
Rome Opera makes headlines with a performance that didn't happen. Or at least soprano Maria Callas refused to carry on after the first act. Then Maria Callas says she doesn't feel well. Maria has been known to walk out before. So if you want to be sure of hearing her, don't get all dressed up. Just go to a rehearsal. She usually stays to the end of those.
Men nu var det inte några divalater som gjorde att Maria Callas avbröt föreställningen. När första akten var över var också hon helt slut. Det där om att hon känt sig sjuk var helt sant. Något hade satt sig på hennes stämband och hon fick inte fram en ton. Och en sångare har inte råd att utmana ödet. En bråkande röst måste få vila, annars kan stämbanden klappa ihop totalt och en hel säsong eller två gå förlorad. Eller kanske ännu värre. Man kan få dras med röstproblem i år. Men det struntar förstås de sensationslyssna skvallerjournalisterna i.
Pressen var ju förfärliga mot henne där ett tag. De ljög ju ihop rena historier om hur hemsk hon var. Men det är väl det lite så här, det är väl, det kan vi ju se, många stjärnor har ju haft just den där dramaturgin på något sätt. Vi gillar ju när Britney Spears rakar av sig håret och blir galen också, eller att man pushar dem till att de Man gillar den, det liksom det stora metanarrativet om den kända kvinnan som kommer upp på toppen och sen så måste man plocka ner henne på något sätt. Det är en press, en mediedramaturgi.
Samma år exploderar nyheten att Maria Callas sparkas från ett kontrakt på The Met i New York. En händelse som får enorm plats i både tv och tidningar. Hon hamnar också i en smutsig rättstvist om pengar och kontrakt där hon utmålas som skyldig. Och som en vildsint tiger som attackerar motståndaren. Bilden av den jobbiga primadonnan etableras allt mer. Men tidningarna ska snart få andra sorters rubriker och sätta om den 36-åriga Maria Callas. För kvinnan med världens fagraste röst har fått upp ögonen för en av världens rikaste män.
Medelhavet, juli 1959. Det är det lyxigaste privata skepp världen har skådat. Ett flytande palats med 9 gästsviter som alla kommer med badrum i marmor och solitt guld. Ombord finns en utvald skara gäster. Bland annat den åldriga statsmannen Winston Churchill som håller hov från sin stora rullstol ständigt med ett konjakglas i handen. Och så Maria och hennes man. Aldrig har hon känt livet pulsera i sig som under den här resan. Men det är inte överdådet av lyx som får Maria att lysa. Inte heller Medelhavets bländande skönhet. Hela hennes väsen är vänt mot skeppets ägare. Den generösa världen som nu kliver upp från ett dopp i poolen. Skyddad bakom sina stora, mörka solglasögon kan Maria ogenerat studera honom. På den håriga bringan glittrar vattendropparna i solljuset. Han känner hennes blick och tittar tillbaka medan han för en handduk till sitt grå, bakåtstrukna hår. Sen säger han något till henne på grekiska med den där raspiga rösten som får henne att skälva. Ingen i närheten kan undgå den magnetiska spänningen mellan dem. Och alla anar det som Maria redan vet. När den här semestern är över kommer hennes äktenskap också vara det.
Resan med skeppet Kristina sommaren 1959 är som ett välskrivet kammarspel. Där Maria spelar den kvinnliga huvudrollen med 53-åringen Aristoteles Onassis som sin manliga motspelare. Världens två mest kända greker. Han, den framstående skeppsredaren som blivit miljardär, och hon, den glamorösa sångerskan, är ett par. Men på rollistan står också två bedragna makar. Hennes man, Battista Meneghini, och Onassis fru, som inte kan göra annat än att betrakta dramat från åskådarplats. Hela historien fläcks ut i media när nyheten om kärleksaffären briserar. Och det är en snaskig skandal. Dels för att skilsmässor i sig är sensationella vid den här tiden. Dels för att Maria faktiskt inte på pappret kan skilja sig från sin make i Italien. De italienska äktenskapslagarna förhindrar det. Men att Maria fortfarande är gift i Italien är strängt taget bara en formalitet. Hon och Aristo, som hon kallar Aristoteles Onassis, bor ju inte där och skulle kunna gifta sig.
De inledde en liksom romans som... hon verkade ju faktiskt lycklig då. Det känns ju som att hon faktiskt kanske hade träffat den stora kärleken i livet och någonting annat än bara musiken och att prestera inom musiken blev viktigt.
I förälskelsens rosa skimmer slår Maria av på takten, växlar ner från sitt intensiva arbetstempo. Pengar är inte direkt ett problem tillsammans med Aristo. Och kanske är det nu hon bygger sin egen familj. Han kommer ju att fria. Det måste han. Nu är det de två för evigt. Men att hon tar det lite lugnare med sin operakarriär kan också ha en annan bakgrund. För det börjar ta ut sin rätt att som Maria gjort de senaste åren sjungit överallt och alla roller. Aldrig, eller åtminstone sällan, vilat sin röst. Och för en operasångerska är ju stämbanden det allra mest dyrbara. Arbetslivet är kortare än för de flesta av oss andra eftersom rösten åldras relativt fort. Och för Maria Callas sviker den allt för hastigt. Här, när hon närmar sig 40, borde hon ha många år kvar. Men rösten har redan blivit lite sliten. Hon slutar ändå inte att jobba helt, förstås. Utan sliter vidare. För även världens mest uppburna artist måste kämpa för att behålla sin plats i den nyckfulla publikens hjärtan. Vissa kvällar smattrar applåderna i oändlighet. Andra gånger kan hon avbrytas mitt i en aria av en buande salong.
Hon tog alltid det där med väldigt... Alltså hon tog det med fattning på något sätt. När hon, om de har kastat tomater på... För det förekom faktiskt att de kastar liksom grönsaker och konstiga saker på dem. Ja, då kunde hon ta upp dem och trycka dem mot sitt bröst som om det vore blommor och säga, jag gör det här för er. Hon var alltid liksom till publikens förfogande och gick alltid ut med högburet huvud.
Och utanför operascenen kan hon vila upp sig tillsammans med sin älskade. Leva ett liv i överflöd. Maria har en våning i Paris som sin hemmabas. Men lyxjakten Kristina är hennes andra hem. Där frotterar sig hon och Aristoteles och Onassis med tidens jetset när 60-talet inleds. Han samlar nämligen på kända vänner som andra samlar konst. Och filmstjärnor, prinsar, prinsessor, politiker tackar glatt ja till att komma ombord. Ett av alla societetslejon är amerikanskan Lee Radziwill. Hon är rik, vacker och glamorös. Och har en lika ljuvlig stora syster. Henne vill Lee bjuda med till Onassis lyxkryssare på sommaren 1963. För systern har sorg efter att ha förlorat ett för tidigt fött barn. Kanske kan det lindra och få roa sig till havs. Syrran bjuds in och tackar ja. Men Maria Callas sällskap kommer amerikanskorna inte att få njuta av. Aristoteles bestämmer sig för att det är opassande att hon, kvinnan han lever i synd med, ska mingla med USAs absoluta elit. Lee Radziwills syster är nämligen inte vilken förmögen amerikansk överklasstant som helst. Hon heter Jackie och är gift med president John F. Kennedy. Svartsjuka och frustration river säkerligen i Maria. För det här med att Aristo stöter bort henne, det är inget nytt. Deras relation är stundtals prövande. Han kan ömsom överösa henne med kärlek, ömsom vara iskall mot henne. Hon har svarat med att klamra sig fast allt mer desperat vid tanken på att få bli hans hustru. Kanske också skaffa barn. Men några småttingar blir det inte. Och inget frieri har kommit. Alla tjusiga damer som Aristo omger sig med framstår nog som farliga hot för Maria. Åtminstone singlarna. Men Jackie Kennedy är ju i allra högsta grad upptagen. Hon är John F. Kennedys hustru i nöd och lust tills döden skiljer dem åt. Men nu är det ju så här att på sommaren år 1963 tänker döden inte vänta särskilt länge på president Kennedy. Faktiskt bara en enda månad. Det är i en öppen limousin de färdas genom Dallas. Han i ledig kostym och med vind i den välväxta kalufsen. Hon i en rosa Chanel-dräkt med svarta slag och matchande pillerbrukshatt. Presidentparet ler och vinkar åt folkmassorna som står längs kortegens väg.
Friday, 10 minutes before noon. A radio news van describes the motorcade as it moves toward the Dallas trademark.
President's car is now turning onto Elm Street and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark.
De är på väg genom en av stans parker när skotten brinner av.
It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. Stand by, please. Parkland Hospital, there has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound.
Ett träffar i ryggen. Det andra i huvudet. Och med sin livlöse make i famnen skriker Jackie Kennedy medan blodet rinner över hennes eleganta dräkt. Att president John F. Kennedy har mördats är givetvis i första hand en enorm politisk händelse. Men det får också djupgående konsekvenser för många människors privatliv. Däribland Maria Callas. Jackie Kennedy har i ett slag blivit världens mest kända änka. Står inför att ensam uppfostra två barn och försöka reda sig utan sin make. Maria känner förstås för den stackars Jackie, men livet går vidare. Och hon har egna, stora bekymmer. Sångrösten börjar ta slut. Det är tydligt för alla som hör henne. Maria Callas är inte längre operavärldens primadonna. Och 1965 sjunger hon sin sista roll. Sen blir det tyst. På det privata planet är det också körigt. Hennes och Aristos förhållande är som tidigare. Hon önskar hett att han en dag ska bli hennes make. Och han kör sitt eget race. Som mot slutet av 60-talet allt oftare verkar ta honom till USA. Att han är ute och reser är inget ovanligt för Maria. De är ofta från varandra. Deras relation har alltid varit lite av och på. Ena veckan passion, nästa radiotystnad. Men de brukar hitta tillbaka till varandra. Hon kan nog gissa sig till att han har andra kvinnor mellan varven. Fast inte vilka de är. Men 1968 släpps bomben. Skeppsmagnaten Onassis har gift sig med presidentänkan Kennedy. Och han har inte ens haft hyfs att lyfta luren för att berätta om det för sin flickvän sedan nästan ett decennium.
Ja, det är förfärligt. Alltså hon får veta att han, som egentligen inte ens har gjort slut med henne på ett liksom korrekt eller adekvat sätt, eller i alla fall inte på ett tydligt sätt, och så ser hon hur det kablas ut bilder över hela världen av att han har gift sig med en presidentfru, och då har hon känt sig som att hon inte var giftas ämne då i många år, och så kommer den här och uppenbarligen får en diamantring på fingret på nolltid. Det är på gränsen till vad man kan uthärda faktiskt.
Nej, det var inte så att Onassis inte ville gifta sig. Han ville bara inte gifta sig med Maria Callas. Den utvalda är Jackie Kennedy, som i en ceremoni på hans privata ö Scorpius nu har blivit Jackie O. Men i åratal har ju folk bara väntat på att Aristo ska eklatera sin förlovning med Maria, 60-talets stora kärlekspar. Så varför har han inte sedan länge gjort henne till fru Onassis?
Ja, det kan man ju bara spekulera i, men jag tänker att Maria Callas var en temperamentsfull konstnär. Och Jackie O var väl en amerikanskt fostrad presidentfru som var van att lite anpassa sig efter att vara kändis och hur man beter sig. Och kanske att hon var så här kryss i alla rutor. Men jag brukar säga så här, det finns söta tjejer och så finns det salta tjejer. Och Maria Callas var en salt tjej. Jackie Owens söt. Söta tjejer vill man gifta sig med, och vad man vill göra med salta tjejer, det ska vi inte gå in på här.
Maria Callas har fått sitt hjärta krossat, med världen som publik. I sin lägenhet i Paris hänger tunga gardiner fördragna, så sikten skyms för fotograferna. Ändå klänger paparazzis i det höga kastanjeträdet mitt emot hennes balkong. Och vart hon går dyker de upp. Nu är det inte operadivan de jagar, utan privatpersonen Maria. Hon som brädats av Jackie Kennedy. Men La Callas tänker inte dra sig undan i skuggorna som ett skadeskjutet djur. Kärleken må ha tagits ifrån henne, men sin stolthet har hon kvar. Och sitt enorma driv. Hon har mycket att ge professionellt, trots att rösten har svikit, och ger sig ut på nya områden. Anlitas som lärare på Juilliard, en prestigefull skola i New York, och spelar huvudrollen i en av den italienska regissören Pasolinis filmer. Hennes kändisskap står sig. Och det sägs ju att den bästa hämnden är att leva väl.
Maria Callas har ju också givit upphov till ett väldigt känt citat, eller det påstås i alla fall att det kommer ifrån henne, att det gäller att vara som vackrast i nederlagets stund. Och jag tror att hon naturligtvis menade hjältinnorna på scenen, för att de dog ju alltid i slutet, eller ofta i alla fall. Men det säger också någonting om livet och om att hålla huvudet högt. Att vara alltid som vackrast i nederlagets stund.
Men operasångerskan Maria lyser alltså med sin frånvaro när 60 blir till 70-tal. 8 år fladdrar iväg utan att hon sjunger offentligt. Och de flesta har nog trott att chansen är förlorad att höra hennes röst på scenen. Då kommer nyheten. det blir en comeback. En 50-årig Maria Callas ska ännu en gång kliva in i strålkastarnas sken. Och det är ingen halvhjärtad återkomst. I 36 städer och på 3 kontinenter ska hon framträda. Självklart hoppas hon på succé. Och publiken lever upp till förväntningarna. Biljetterna säljer slut på ett nafs. Och hon uppträder för fullsatta hus. Fansen är garanterat saliga för att få höra henne igen. Men det är inte samma operastjärna de får uppleva. Sångerskan Maria är en skugga av sitt forna jag. Och recensenterna sågar henne jäms med fotknölarna. När den stora turnén är över, när den sista tonen i den sista föreställningen har klingat ut i japanska Sapporo, är det allra sista gången som hon bugar sig för publiken. Och när hon kommer tillbaka till sitt hotellrum väntar förödande nyheter. Andningen är tung och kroppen så trött. De senaste årens sjukdom har tärt på den förut så virila och stiliga Aristoteles Onassis. På våren 1975 ligger han på sjukhus i Paris och väntar på det oundvikliga. Ett utdraget och plågsamt förlopp som pågått i månader. Och vid hans sida sitter lojalt den kvinna han svikit och nobbat. Förnedrat offentligt. Vår Maria. Hon har egentligen inte lov att vara där. Jackie Onassis har förbjudit personalen att släppa in henne. Men Jackie själv är långt därifrån, åker skidor i New Hampshire och kan inte hindra Maria. Medan döden slår sina lovar kring hennes forna älskare vakar hon över honom. Och när han väl har gett upp andan, ja, då är det som att Maria helt stänger dörren mot världen. Akt 5. Slutet.
Paris, 1977. Hon vaknar till och lyssnar till de välbekanta ljuden. De två pudlarnas små klor som rasslar mot parketten. Hushållerskan stökande i köket och tvn som surrar någonstans i bakgrunden. Natten har som vanligt varit svår. Oron river i kroppen. Får henne att vandra omkring i sin stora våning som en osalig ande. Först framåt gryningen föll hon i en slags dvala. Nu är dagen långt framskriden. Men vad spelar det för roll? Det finns ingen som väntar henne någonstans. Hon söker med handen efter sina glasögon på nattygsbordet. Sätter dem på näsan. Sveper sedan en sidenkaftan runt kroppen. Och placerar sig återigen i sin bädd. Bredvid sängen står en liten bandspelare. I den sitter en kassett med en gammal inspelning. Hon trycker på play. Förflyttas för ett ögonblick till en annan tid. Lyssnar till rösten. Den som hade förmågan att trollbinda en hel salong. Nu finns den inte längre. Den smärtsamma påminnelsen får henne att stänga av. Hennes liv, det som varit så fullt, känns som att det nu bara består av ekon från det förflutna.
Maria Callas är inte någon gammal tant på livets höst. Hon är bara drygt 50 och borde egentligen ha mycket kvar att se fram emot. Men hennes livsgnista tycks ha slocknat ungefär samtidigt som Aristos. Den envetna viljan att ständigt sträva framåt är borta. De senaste 2 åren har livet krympt. Från världens scener till Parisvåningens 4 väggar. De glittrande premiärerna, lyxlivet och publikens kärlek är långt borta. För utan sin fängslande, porlande stämma är hon bara någon som en gång var världskänd, omsvärmad och högt älskad. Nu är hon isolerad i sitt hem, har vänt vännerna ryggen. Mamman och systern Jackie har Maria kapat banden med. Pappa är död. Hennes dagar börjar med en dos amfetamin för att kunna vakna till och slutar med starka, lugnande medel för att komma till ro. Det låter som en dålig cocktail för vem som helst och särskilt någon som har skör fysik. För det har Maria.
Maria Callas drabbades ju de sista åren, de vet inte riktigt hur länge hon hade den, av en muskelsjukdom som heter dermatomyosit. Alltså det är en autoimmun sjukdom som dels ger liksom lite hudutslag och sånt, men som också påverkar muskulaturen, att man får muskelsvaghet. Och det, jag menar, stämbanden är ju muskler. Diafragman är ju muskler. Och nu vet man ju inte hur länge hon har haft den, men det kanske också påverkade hennes sång på slutet.
Maria bryts ner allt mer. Och den 16 september 1977 hittar hushållerskan sin matmor på golvet utanför badrummet. Läpparna är blå, ansiktet likblekt, och hon får knappt ner någon luft i lungorna. Jag mår inte bra, är det enda hon får fram. Hushållerskan försöker hjälpa henne upp på fötter, men Marias ben viker sig igen. Läkare tillkallas, men när han kommer är det för sent. Hjärtat har redan gett upp och Maria Callas, 53 år gammal, är död. Operan var allt för Maria Callas, som i nästan 40 år ägnade den allra största delen av sin tid och kraft åt att arbeta disciplinerat och hårt. Det var hennes kärna, trots det dramatiska livet runt omkring.
Hon var ju otroligt produktiv. Det finns ju få sångare som under en livstid har hunnit med att göra så mycket som hon gjorde. Och det man kan säga är väl att hon för evigt förändrade hur operakonsten kunde gestaltas på scenen. Det finns ju ingen som är i närheten. Jag tror inte att sångare har låtit sådär, varken före eller efter henne. Men jag skulle säga att hon förändrade konst- och kulturlivet med hela sin person.
I arian Vissi d'arte ur Puccinis Tosca, en av Maria Callas mest kända arior, lyder inledningen "Jag levde för konsten, jag levde för kärleken", vilket skulle kunna vara en beskrivning av hennes liv. Och vi kan faktiskt inte tänka oss något mer passande än att den här berättelsen får avslutas med just det stycket, i hennes tolkning.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Emilia Mellberg, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.